Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det här är Marknaden med Helene Rothstein.
Hej och hjärtligt välkomna. Idag så ska vi göra något väldigt kul. Vi ska nämligen träffa en som heter Nils Robert Persson. Och det var så att han tog ett företag som heter Cinnober och sålde det till Nasdaq. Nasdaq köpte det här bolaget, det kostade dem kanske 3 miljarder kronor. Och ganska kort därefter så ser vi nu Nils Robert Persson starta ett nytt bolag med typ samma idé. Och flera personer som hade börjat på Nasdaq, de har börjat på det här nya företaget som heter Vermiculus. Och vi ska gå upp och se vad de har på gång egentligen och hur det kommer sig att man kan göra så här.
Ja, jag är definitivt entreprenör och så tillvida att jag gillar inte att jobba i stora organisationer. Jag jobbade en stund på Ericsson, en stund på SEB-banken och sen blev jag egen konsult och det trivdes jag jättebra på. Och sen så blev jag rekryterad till OM som var då ett av de mest framgångsrika bolagen vi har haft inom finanssektorn i Sverige. Så tillvida att man bröt ny mark. Det var första privatägda börsen. Det var första vinstdrivande börsen. Det var första börsen som arrangerade handel med elektroniskt handelssystem. Vi var en riktig outsider. Vi slogs mot alla drakarna i världen. Och vi gillade varenda dag att gå till jobbet. Vi tyckte det var jätteroligt. Efter 10 år så var det helt plötsligt en jätteorganisation med 11 nivåer i hierarkin och massa möten och massa tråkiga företeelser och väldigt lite nyutveckling och entreprenöriellt. Så då slutade jag.
Och vem var drivande här med OM från början?
Ja, det var ju Olof Stenhammar. Olof Stenhammar startade OM från början. Han var med hela tiden så länge jag var med och han var med fram till dess att Nasdaq köpte OM, jag tror det var 2006. Han är en fantastisk entreprenör. Jag har lärt mig jättemycket av honom och gillar det här med korta beslutsvägar, inga titlar, väldigt mycket team som jobbar tillsammans med gemensamma mål.
För det som hände när du sen var på OM och du var ansvarig för hela börshandeln där, det var att det kom in några som skulle göra börshandeln mycket mer elektronisk än vad den hade varit tidigare.
Ja, det var 4 stycken personer som tillsammans hade tittat närmare på hur man kunde effektivisera systemutvecklingen. För på 90-talet så byggde man ju stora så kallade monoliter. Det var jättestora system som skulle ta hand om allting. Svårt att utveckla och framförallt enormt svårt att underhålla. Men de hade tittat på ny teknologi och konstaterat att det här går att göra effektivare. Så de kom upp till mig. Jag var ju då chef för börs- och clearingverksamheten i både Sverige och England för OMs räkning. Och undrade om inte vi kunde investera. Jag tyckte det var alldeles utmärkt för jag hade ju alla mina IT-leveranser från vår interna IT-avdelning. Och jag blev ju naturligtvis deras riktiga kassako och tyckte ibland att det var helt orimliga priser jag skulle behöva betala för relativt enkla saker. Så om jag kunde bli delägare i en extern organisation så skulle jag ju naturligtvis kunna använda dem för att se till att vi fick ett bättre pris på vår egen systemutveckling.
Det som hände så småningom var ju att du slutade på OM och du gick över till de här externa. Jag tänker att de är programmerare, utvecklare. Och så grundar man då Cinnober.
Ja, det var 4 stycken riktiga utvecklare. Sådana här som på sin höjd kan tänka sig att ha utvecklare eller developer på sitt visitkort. Och jobbar väldigt mycket i det tysta, men fantastiskt duktiga. Jag däremot, jag har ingen ambition att ha någonting annat på visitkortet. Men mina egenskaper var ju lite annorlunda. Jag är en tekniker, utbildad tekniker. Men många, inklusive min hustru, anser jag är helt värdelös tekniker. Så jag har fått koncentrera mig på andra saker. Det jag är bra på, det är väl att se de stora sammanhangen, se vad kunder har för behov och se vad vi kan göra åt våra kunder och sen sy ihop affären.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamhet en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men när man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras. Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör poddmarknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
För det som hände sen med Cinnober, det är att man går ut globalt. Och man skaffar sig kunder då, börser på olika delar av världen, i Japan. Och vad hjälper man dem med och hur är då första tiden under Cinnober-eran?
Ja, alltså, vi startade ju 99 och då hade vi hade ju inget eget rykte. Ingen visste vem vi var. Men bara det faktum att vi kom från Stockholm hjälpte oss ju lång väg, eftersom Stockholm var och till viss del fortfarande är ett centrum i världen för utveckling av applikationer för börser och clearinghus. Så vi fick upp via gamla kontakter upp flera kunder och bland annat så fick vi American Stock Exchange. Då var det världens största optionsbörs. Med ett gigantiskt golv. För amerikanerna hävdade ju långt fram på 2010-talet att golvhandel var mycket effektivare än elektronisk handel. Men de ville ha hjälp att effektivisera sin golvhandel med ett hybridsystem som vi byggde åt dem. Och det är väl fortfarande det mest komplexa systemet vi har byggt. Fastän att det var det första vi gjorde. Sen råkade vi ut för Amex, som de kallades för, American Stock Exchange. Deras gigantiska byggnad låg 200 meter söder om södra tornet i World Trade Center. Så September 11 slog ju extremt hårt mot dem. De fick just det. Deras byggnad var ju helt igenstängd under flera månader innan de fick lov att gå in i den igen. Och vårt projekt skakade. För vi visste ju inte om kunden egentligen fanns. längre på grund av det här. Men det redde upp sig och vi fortsatte projektet och levererade 2003-2004 ett fantastiskt system. Sedan så köpte New York Stock Exchange Amex och vårt system använde sig i allt mindre omfattning. Men det var ett otroligt spännande projekt som inledde en period som var ju väldigt spännande. Så 2004 så blev Cinnober val till Sveriges mest snabbväxande företag, alla kategorier, genom Dagens Industris gasellentävling. Så vi blev en så kallad supergasell 2004. Fick motta diplom och pris av kronprinsessan Victorias handel. Det var väldigt motiverande för hela bolaget naturligtvis.
Vad är det då som ni kommer in och hjälper dem med? För något som inte alls kan börshandel och sådär. Man kan tänka att om man tänker på e-handel till exempel så kan man, du beställer en vara sen så tar det ett tag innan du får varan. Så var ju lite aktie, värdepappershandel förr i tiden. Att det faktiskt tog lite tid för det var liksom en fysisk produkt och sådär. Om du väldigt pedagogiskt ska förklara vad utmaningen var då när ni kom in och hur det senare har utvecklats.
Den här industrin som jag har jobbat i 40 år med är en väldigt väldigt udda industri. Det finns ingen industri, eller väldigt få industrier i världen som lägger så enormt mycket pengar på IT och IT-utveckling. Och jag vill påstå att det är få industrier som använder IT så ineffektivt som vår bransch gör. Och det är ju mycket därför att vi forslar pengar fram och tillbaka och det finns alltid några mellanhänder någonstans som vill lägga beslag på de där pengarna. Men det vi gör då är, om man tittar på en börs så är det egentligen en väldigt enkel en väldigt enkel applikation. Även en värdelös tekniker som jag skulle kunna bygga och kan bygga ett börssystem i Excel. Man gör en kolumn med alla köpare och en kolumn med alla säljare. Och så sorterar man köporderna och säljorderna så att den som är beredd att betala mest av köparna, han ligger högst upp i kolumnen. Och så står det då till exempel att han är beredd att köpa 100 aktier för 10 kronor styck. Och på andra kolumnen då, säljsidan, där sorterar man annorlunda. Där sorterar man då efter den säljare som är beredd att sälja till lägsta pris, högst upp. Det finns kanske då en säljare som är beredd att sälja 50 stycken för 10 kronor. Och då har man ett avslut. Då är det avslutet 50 på 10 kronor. De här två sorteringarna och sen villkorsatsen att plocka ut avslutet, det är egentligen ett helt börssystem. Och då kan man fråga sig, varför kostar ett börssystem flera hundra miljoner och ibland miljarder att ta fram? Jo, därför att man kan göra det betydligt mer komplicerat än så. Exempelvis så ska man ju ha ett villkor att inte en enda transaktion får någonsin lov att tappas. Alla ska vara med överallt. Så att man måste garantera leveranset av alla transaktioner. Sen kan man säga att man vill klara av att göra 1 miljon prisuppdateringar per sekund. Och ingen prisuppdatering får lov att ha en längre svarstid än några få mikrosekunder, alltså miljondelsekunder. Då har man ju redan då fått komplexiteten till att bli sådan att man har sorterat bort 90-95% av alla tänkbara leverantörer av ett sånt här system. När man sen dessutom börjar lägga med att man kan kombinera olika ordrar, man kan ha olika ordertypes, ja, då kan man göra det väldigt komplext. I ett av de börssystemen vi levererade på Cinnober så hade vi 48 olika ordertyper som gör det extremt komplext, ja. Och det är det som gör att ett sånt här system kostar väldigt mycket och det är väldigt få i världen som har kapacitet att ta fram det. Om man sen tittar på vår andra kundgrupp som är närstående så är det clearinghusen. Och clearinghusen, det är det som kommer efter ett avslut i en derivathandel. Derivat är ju normalt optioner eller terminer.
Terminer är att man köper eller säljer någonting i framtiden men man gör upp villkoren nu. Alltså säg att jag vill köpa dina äpplen som du har i trädgården nästa år för 5 kronor kilot. Men vi gör upp den dealen nu. Och då finns det ju en risk i sådana framtidsaffärer. Risken för dig är att jag inte har några 5 kronor om ett år. Och risken för mig är att du inte har några äpplen om ett år. Och det där löser clearinghuset genom att clearinghuset, de tar över alla avslut så att de går in och delar affären. Clearinghuset blir säljare gentemot köpare och köpare gentemot säljaren.
Då börjat klinga och titta på de enskilda positionerna som våra kunder har, och så säger man din position, den är riskfylld till 2 kronor, så du får ställa 2 kronor i säkerhet. Och sen imorgon så kan det vara 2,50 och nästa dag kan det vara 1,50. Det där sker uppräkning på daglig basis och ibland på timbasis. Så att du ska vara helt säker på att du kommer få dina 5 kronor om ett år. Det här är då anledningen till att svenska staten nu har gått ut och lämnat garantier på 250 miljarder till elbolagen. För att de ska kunna handla sina kontrakt. För el handlas också på terminskontrakt, årskontrakt och månadskontrakt och veckokontrakt och så vidare. Och med den volatiliteten, alltså prisförändringarna som nu sker inom elmarknaden, så är ju det extrema säkerhetskrav. Och ganska små aktörer kan helt plötsligt behöva ställa miljarder i säkerheter, fastän att deras verksamhet egentligen inte är riskfylld överhuvudtaget. Så de här 250 miljarderna som staten säljer som säkerhet, det är ingen större risk som staten tar, men det är ett smörjmedel för att marknaden överhuvudtaget ska fungera. Och derivat och clearinghus är en utmaning för en systemleverantör. För det är väldigt många, väldigt komplexa krav som ställs. Och eftersom det finns inte så många börser och clearinghus, så passar det ganska bra att för ett bolag som Cinnober eller nu Vermiculus att leverera till båda de här kategorierna. Vi har kanske 75 börser och 75 clearinghus i världen som är tillräckligt stora för att de ska vara intressanta kunder för oss. Så om världsmarknaden är 150 kunder och man byter system var 10:e år, så är det inte så där våldsamt många kunder per år slåss om. Vilket gör också att marknaden är väldigt liten.
Nu pratar vi också om 2 bolag här. Vi pratar om Cinnober, som du var med och grundade från sidan, tänker jag att du gjorde, ja. Kan man säga så? Ja, ja. Var de här 4, var de kvar sen i bolaget?
Alla 4 var kvar till 2007, då valde 2 stycken att sluta. De andra 2 var med till 2018 då vi sålde bolaget till Nasdaq.
Alltså en av de originalgrundarna, och du är med nu i Vermiculus. För det som jag tänkte på var att du pratar om börser och du pratar om derivathus. Sen så skulle man också då på Cinnober, fanns det en tanke, jag vet inte hur långt ni kom där, att man skulle rikta in sig också mot banker. Och din roll på Cinnober var styrelseordförande, var du länge där. Och så var det en vd som hette Veronica Augustsson, heter de va? Ja. Men hur långt kom man med mäklarhusen och bankerna?
När vi startade 99 så var tanken att vi skulle bygga börssystem. När Lehman kraschade 2008 så insåg vi att det kommer inte bygga så många nya börssystem. Och vad är det som är intressant? Ja, det som är intressant är att räkna risk, vilket clearinghusen gör. Så då behöver vi bygga clearingsystem.
Det var just själva kraschen på Lehman som också bevisade liksom för hela marknaden att det var intressant med risk på grund av OTC-handel ganska mycket, eller? Hur ska man säga det?
Absolut, absolut. Det var ju uppenbart att ingen hade koll på sin risk när Lehman kraschade. Vi hade ju inte innan Lehman kraschen funderat på att bygga stora clearingsystem. Det kom ju att bli vårt signum. Därför att vi började 2009 och designat ett helt nytt clearingsystem från scratch. Och bland de allra största clearinghusen i världen fick vi ju flera som kunder. Så det var oerhört lyckosamt. Vi fortsatte med det till 2014-2015. Då gjorde vi en börsnotering. Och det var en gammal överenskommelse som vi hade med inom de 4 ägarna. Att när 2 slutade så skulle vi, för att inte deras aktier skulle bli helt inlåsta, så åtog vi andra oss att vi skulle se till att bolaget hade en notering på en börs för utgången 2014. Så i september 2014 noterade vi bolaget på First North. Det var förmodligen en av de enklaste noteringarna som har skett på First North. Vi tog inte in några nya pengar, det behövde vi inte. Vi hade tillräckligt många ägare för att vi behövde inte göra någon speciell ägarspridning. Vi gjorde absolut ingenting för att det här skulle bli någon stor fancy notering. Utan det var bara en notering för oss, ett sätt att lösa ett åtagande vi tidigare hade. Men det dröjde ju inte så länge innan ett antal externa kom på att det här var ett litet bolag som förmodligen var ganska intressant. Hade en unik marknadsposition i världen, var världsledande inom ett antal sektorer. Kunde sätta sitt eget pris och var lönsamma.
Väldigt lönsamma.
Ja,
vad låg marginalerna på?
Ja, den låg på 20-30% även om vi investerade enormt mycket i nya produkter hela tiden. Så det blev ju ganska uppmärksammat och efter ett tag så fick vi ju Finanstwitter att bli väldigt intresserat av oss. Och då blev det ju ett helt annat tryck än vad vi tidigare hade haft.
Kommer du ihåg det som du säger här med Finanstwitter? Var det vid någon särskild rapport eller var det vid någon särskild händelse som intresset liksom eskalerade?
Nej, det var ett par, tre stycken som var exceptionellt aktiva. Och de, i all välmening tror jag, kunde ju skriva saker som var helt fascinerande i efterhand när man funderar på det. En skrev en gång till exempel att jag såg Cinnobers vd gående på Kungsgatan. Vi hade vårt kontor på Kungsgatan då. Hon såg jätteglad ut, måste vara stora affärer på gång. Var på kursen gick upp 3 kronor. Alltså marknadsvärdet ökade 100 miljoner ungefär. Om man är en långsiktig ägare och inte funderar på värdet från dag till dag så är man ju fascinerad av den typen av rörelser.
För det var väl också när det liksom tog fart Finanstwitter lite ordentligt tänker jag då?
Ja, det var det. Och det var väl, jag tycker att Finanstwitter idag är mestadels ganska seriöst. Och det som inte är seriöst sorteras ganska snabbt ut, framförallt när kurserna går ner. Men då var det ganska sjövilt 2014-2015. Så att vad som hände sen var ju att vi fick press på oss att eftersom vi var så otroligt duktiga i de här två små sektorerna, varför gick vi inte mer hårdare in på banksektorn och så hux flux så hade vi ju 5 dotterbolag, flera stycken i London. Vi tog in nya pengar och vi blev ett annat bolag egentligen. De ursprungliga som jobbade kvar med börs- och clearingapplikationer, de tittade ju lite snett på övriga verksamheten och undrade hur det kunde komma så att vi helt plötsligt började räkna. Lämna underlag för katastrofberäkningar som väderleksförsäkringar och sånt här. Risken för att det skulle komma en orkan i Florida levererar vi ju med data till via konstiga omvägar. Vi byggde risksystem för banker. Vi gjorde väldigt mycket på en gång. Kanske lite för mycket samtidigt om man ska vara ärlig och efterklok.
För de tyckte också det första gänget att det nästan var lite på låtsas de här andra sakerna, eller vadå?
Ungefär så var det, absolut. De visste hur duktiga vi var inom vår ursprungliga sektor och hade väl inte full förståelse för att vi skulle ge oss in på saker vi inte riktigt förstod.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Du hade ju en långvarig vd på Cinnober, Veronica Augustsson. Och jag såg i någon artikel, hon sa, ja men vi slutar, vi kommer inte riktigt överens här på slutet. Vad var det man inte kom överens om?
När vi jobbar ihop i 15 år, och var 13 år jobbar vi väldigt nära ihop. Och hon blev ju vd 2012, om jag minns rätt. En fantastiskt duktig vd. Vi blev väl båda två egentligen offer för det faktum att vi fick externa krav på att snabbt utveckla firman. Och det gick väl lite väl snabbt och det var inte alltid vi var helt överens om hur det skulle ske. Så mot slutet så hade vi inte något bra samarbete och då var det väl det bästa som kunde ske att vi slutade samarbeta.
Och detta var före Nasdaq köpte? Eller?
Ja, det var då innan Nasdaq köpte.
Ni blir så småningom uppköpta av Nasdaq. Men som jag har förstått det så var också Nasdaq er främsta konkurrent. Eller, jag undrar ifall det stämmer och jag undrar också varför det finns så få konkurrenter.
Alltså, anledningen till att det finns få konkurrenter ger väl sig själv egentligen av att det är extremt höga inträdesbarriärer och väldigt liten marknad. Det är ju jättemånga som har påstått att de bygger börssystem. Det är väldigt få som har byggt två. Det tror jag är svaret på frågan varför det är så få. Sen det som var unikt med Cinnober och som är definitivt lika unikt med Vermiculus är att vi är oberoende. Och de konkurrenter vi har, det är börser som försöker prångla ut sina egna system till andra. Det är framförallt två stycken, det är Nasdaq och så är det London Stock Exchange. Och båda två ifrågasätts ju bland de större börserna i världen. Varför ska en potentiell konkurrent leverera system till oss och få reda på allt vi företar oss och allt vad vi ska göra i framtiden? Så vi slåss egentligen mot de här två främst på mindre och i vissa fall medelstora börser. På de riktigt stora, där är vi ensamma. Förutom att vi alltid då har krigat mot interna IT. Och eftersom en börs normalt sett har en marginal på 70-75% så har ju pengar aldrig varit ett problem. Och de har alltid gillat att lägga mycket pengar på sina egna utvecklingar. Det ser vi faktiskt en skillnad på idag. Därför att det är så många som har insett att det är för svårt. De klarar inte av det. Även om de lägger 1 miljard så räcker inte pengarna. För de måste varje gång ta in ett nytt gäng som aldrig gjort det här innan och som inte har kompetensen.
Du var tillsammans med Peter Lenti de största ägarna när Nasdaq köpte Cinnober.
Ja, det var några externa ägare som var större än Peter. Jag var största ägare och Peter tror jag var 5:e, 6:e störst.
Och vilka var de andra då?
Ja, det var ju Robur och det var ett gäng privatplacerare som ägde 11% tillsammans.
Staffan Persson
var med länge. Han gled ut som ägandet innan vi kom till Nasdaq. Så han var inte med på slutet så mycket. Men Staffan Persson var ju med redan från 2003-2004. Han var med jättelänge. Han satt i styrelsen under många år och tillförde enormt mycket kompetens vad det gäller det finansiella och hur vi ska sköta bolaget. Vi hade ju alltid som policy att bolag skulle skötas börsfejt även om vi inte var listat bolag.
Att ni då såldes till Nasdaq, den främsta konkurrenten. Och de var den främsta konkurrenten och är den främsta konkurrenten till dig idag, eller?
Ja, då var de främsta konkurrenten. Vi hade ju vunnit alla stora klientupphandlingar i världen sedan 2010. Och 2016 så visade det sig att Nasdaq helt plötsligt började vinna flera stycken. På priser som vi aldrig skulle kunna tänka oss att åta oss att bygga dem för vi visste hur komplext det var. De hade tröttnat på att vi vann alltid, så de var ju beredda att finansiera det. Sen visade det sig att det var mycket svårare än man hade tänkt sig. Så de fick ju enorma problem med de här projekten de vann. Och då tror jag, nu gissar jag, för det här har ju aldrig bekräftats, men jag tror att det var det som var anledningen att de gav oss ett bra bud att köpa upp Cinnober. Och det var ingen tvekan, man köpte en konkurrent.
Du fick 250 miljoner för din ägarandel.
Ja.
Och sen så går du till Nasdaq och så börjar du jobba in-house kan man säga. Ni blir liksom en developer in-house och så ska man då sy ihop det här med övriga IT-avdelningen. Du går egentligen tillbaka, du gör en boomerang lite grann.
Ja, det stämmer inte riktigt. För jag har aldrig varit anställd i Cinnober. Både jag och Peter Lenti, vi vägrade skriva på, vägrade hårda ord, men vi fann ingen anledning att skriva på några anställningskontrakt. Vi jobbar med det vi tyckte var roligast och allting. Vi jobbar så mycket vi ville, vi tog ledigt när vi ville, vilket ibland inte var så ofta. Och vi fick vår ersättning. Jag titulerar mig styrelseordförande, Peter Lenti titulerar sig developer. Vi var nöjda och glada. Det ställde ju naturligtvis till problem för att vi var inte anställda när Nasdaq köpte oss. Jag erbjöd mig vid övergången att fortsätta jobba under förutsättning att jag fick jobba med mina gamla kunder och mina gamla anställda. Peter Lenti hade tänkt att ta anställning men fick reda på att nej, men han var inte så intressant för han satt i styrelsen i Cinnober och de behövde inte fler styrelseledamöter. Så vi slutade ganska omgående båda två. Jag gick ur lokalen samma dag som vi hade ett nytt styrelsemöte och tillsatt en ny styrelse. För då ansåg jag att mitt uppdrag var avslutat och Peter var med ett par månader för att lämna över det han hade gjort och sen slutade han.
Fick ni extern advokathjälp för att inte skriva på att ni var anställda eller hur funkar det där?
Nej, Det fick vi inte. Jag tror en advokat hade rekommenderat oss att skriva på. Det är ju fullständigt vansinne att jobba utan anställningskontrakt. Anställningskontrakten är ju lika mycket skydd för den anställde som för företaget.
Jo, men du hade ändå en kvarts miljard på fickan. Eller liksom...
Ja, men det fick jag ju efteråt. Ju. Det fick jag ju när jag hade redan bestämt mig för att sluta den dagen jag fick de pengarna. Vi hade absolut ingen hjälp, utan det där skötte vi efter vårt eget omdöme.
Det som jag har svårt att förstå, det är att om du är Nasdaq, du sitter med ganska omfattande regelverk, du har säkert ganska bra jurister och du gör ett ganska stort förvärv. Hur mycket var det hela bolaget såldes för?
Ja, totalkostnaden från Nasdaq blev ju upp mot 3 miljarder, alltså både köpet. Man betalar väl 2,3 eller något sånt där. Men sen så avvecklingskostnaderna, för man avskedar ju en ganska stor del av Cinnobas personal. Avvecklingskostnaderna och sen ett antal andra saker runt omkring. Så tror jag säkert att deras totalkostnader kommer upp i 3 miljarder.
Så man gör ett jättestort förvärv. Och man vet inte då att ni sen kan ju bara gå och starta liknande verksamhet igen. Och så kommer jättemycket personal över till er. Och det har man inte skyddat sig emot. Hur ska man förstå det?
Det är klart att de ville skydda sig. De vill ju naturligtvis ha en massa garantier. Men det här var ju ett listat börsnoterat bolag på deras egen börs dessutom. De kunde inte ställa olika krav på olika aktieägare. Och jag var ju helt ointresserad, vilket jag kommer att prata för Peters del också. Vi var ju helt ointresserade av att förbinda oss för någonting. Dock ska vi ju vara väldigt ärliga och säga, det fanns ju inte en enda plan i någons huvud någonstans att vi skulle starta någonting nytt. Jag började med att investera i startups, vilket jag hade gjort under lång tid dessförinnan också. Och tycker jag är jätteroligt att hjälpa unga människor att starta företag och hjälpa dem med finansieringen och sitta lite i styrelsen och vara lite rådgivare. Fantastiskt roligt. Och Peter tog uppdrag på en av våra gamla kunder och som han blev rådgivare till. Så vi hade följt upp och hade absolut ingen något som helst intresse av att starta ett nytt bolag.
Vad händer då? För ändå så sitter vi här och man ser att det är... Alltså, kan vi bara titta ut här lite hur det ser ut?
Absolut.
Ja.
Vi sitter ju här då mitt emot centralstationen på Vasavägen. Vasagatan heter det.
Ja.
Vi har hyrt ett kontor i andra hand. Det här är alltså fjärde kontoret på 2,5 år. Nu köpte vi på oss utrymme så vi har plats för 120 personer. Vi är knappt 70 för närvarande. Och nu ska vi expandera här. Kontraktet tar slut i slutet av nästa år. Och då kommer det här kontoret redan att vara överfyllt.
Och hur många kvadrat kan det vara kanske?
Jag tror det är 1200.
Ja, det är stort.
Ja.
Ja, det är jättestort.
Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
Det tar lång tid att sälja in system och sen tar det lång tid att få systemen på plats, eller hur? Vet du redan nu nya kunder som ni får in, eller hur vet du att ni behöver växa så mycket?
Om vi ska dra storyn med hur det har gått till när vi har startat bolaget så jag ville inte starta det här bolaget. Jag hade inget som helst intresse. Utan jag blev tillfrågad av en gäng av mina gamla arbetskamrater. Kan vi inte starta? Jo, gör det, sa jag. Jättegärna. Och jag kan vara med och finansiera om ni behöver någon finansiering. Men jag är inte med.
Känner du liksom en gång till?
Ja, lite så. Det du säger. Jag gör samma sak en gång till. Det var ju inte så intressant. Men så kommer något av de här designerna jag hade jobbat med som jag har extremt högt förtroende för sa, Nils Robert, titta här. Så här byggde vi system på Cinnoba. Det tog en jävla tid och det var otroligt svårt och komplext. Nu kan vi bygga mycket bättre system på mycket, mycket kortare tid. För nu finns det hur mycket tredjepartssystem som helst. Så vi kan börja leverera till kund nästan omgående. Då sa jag, det där tror jag inte på. Det där måste ni bevisa. Och de kom tillbaka och visade mig vad de hade gjort. Och det var ingen tvekan. Det var ju helt fantastiskt. Och då tänkte jag, men det här är ju en ny era. Det här är ju någonting helt nytt. Nu kan vi revolutionera den bransch som vi själva har jobbat i 25-30 år.
Förklara, vad skillnaden är?
Ja, skillnaden är att vi kan koncentrera oss nu på affärsfunktionerna som kunden frågar efter. när vi började på Synnova så började vi titta på okay, vad ska vi ha för databas? Ja, det fanns ingen databas som var tillräckligt snabb. Vi fick bygga vår egen databas. Vad ska vi ha för messaging-system? Alltså system som skickar meddelanden fram och tillbaka i systemet. Ja, det fanns inget bra. Vi fick bygga själv. Vi fick bygga allting utom operativsystemet. Allting annat byggde vi. Nu så bygger vi kanske 30-35% utav det vi tidigare fick bygga och kan koncentrera oss på det som är roligt, nämligen lösa kundens affärsfunktioner på ett så smart sätt som möjligt.
Om man tidigare då hade byggt vägarna för att kunna åka på vägarna, så menar de att nu kan man åka bara, vägarna finns där ungefär. Är det illa översatt?
Nej, det är jättebra översatt. Den liknelsen ska jag ta med mig, för den var jättebra.
Bra, man hänger med på det. Hur grundas då bolaget?
Jo, då var det så att när de hade sagt det här till mig att vi kan bygga system på ett helt nytt sätt och jag insåg att vi kan revolutionera den branschen vi jobbar i, då ställde jag vissa villkor. Ett villkor var att jag skulle äga firman, och det kan ju tyckas vara konstigt, men det är därför att jag har sett alldeles för många företag som har bildats ut som kooperativ och som har stannat upp när de har blivit 6-7 anställda. Därför att att ta in en sjunde eller en åttonde, det blir helt plötsligt jobbigt. Utan villkoret var att jag äger firman. Ett annat villkor var att ingen anställd innan vi har ett kundkontrakt. Det var egentligen de två viktiga villkoren. Och rätt för oss blev jag uppsökt av en före detta kund som undrade om det inte fanns möjlighet att jag kunde börja igen, för de behövde hjälp, assistans inom en sektor som de inte hittar någon annan lämplig leverantör. Och jag skrev ett kontrakt då som är fantastiskt bra. Bra betalt, bra villkor rakt igenom. Och de tyckte det var lite konstigt att vi inte hade någon fast adress, och då satt jag på ett kontor for hire här i Stockholm. Men de kunde väl acceptera det, men de hade en kommitté som skulle gå igenom alla underleverantörer till den här organisationen. Och den här kommittén var rätt så stränga, så de sa ni måste ju, och de har möte imorgon, och ni måste ju ha logotyp och ni måste ju ha namn och webbsidor och allting. Så under 24 timmar så fick jag en gammal kompis att skapa en logotyp. Företagsnamnet hade jag fått hjälp av vår jurist att hitta. Så vi visste att det skulle heta Vermiculus. Det byggdes en hemsida. Det finns ju standardvaror för att generera hemsidor. Det går ganska fort nu för tiden. Och vi skapade en något bättre adress än vad vi hade tidigare. Allt detta gick igenom, och då ville de ändå skicka en delegation. Så de skickade en delegation till Stockholm, och jag hade min kamrat Bo Mattsson, han hjälpte mig i styrelsen då. Så jag sa till honom, nästa vecka så måste du vara med på ett möte. Och jag hade i mitt eget bolag en person anställd som skulle bli först nummer ett i Vermiculus om det blev någonting. Så honom var med, och sen Peter Lenti, och så var det två till som var med och hjälpte mig. Så jag satte ihop ett möte då med det här gänget som kom över från USA som skulle kontrollera oss.
Kan man säga nu vilka det var?
Ja, det var världens största optionsklinghus som heter OCC i Chicago.
Jag skrattar lite, för det är ju inte vilka som helst liksom.
Nej, det är, jag menar, när jag varit biltillverkare så hade det ju varit som Rolls Royce. Så att det är ju naturligtvis en ära. De kom, och jag kunde tyvärr inte vara med på mötet, för jag hade flera andra viktiga möten. Det var ju naturligtvis taktik, för att då fick de träffa de här fem personerna. De satt i 3 timmar med dem, och de var överlyckliga om de gick därifrån. För det var ju, vi hade ju mycket, mycket mer än dem. Vi hade ju en organisation, och vi hade en styrelse, och vi hade lokaler. Och ja, det var ju väldigt, väldigt bra. Och jag stod ju ungefär på 100 meters avstånd och tittade bakom gardinerna hur det hela gick. Men det gick jättebra.
Hur ska man förklara att du inte var med?
Det viktigaste med det här mötet var ju naturligtvis att de fick förtroende för den organisation som de skulle jobba med i framtiden. Och om inte jag var med, om jag hade något annat som var viktigt sidan om, då kunde de ju se en större organisation runt hörnet.
här kommer de, men jag håller på här nu också med Mercedes, tyvärr. Ja, ja. Så menar du?
Ja. Exakt så menar jag. Och, så de insåg att det var ju en riktig uppstart. Så de var ju smarta nog på ett sätt. De sa, vilka ska du jobba med? Och jag sa att ja, här är en lista på 35 pers. De flesta av dem kommer säkert att vara med. Har du anställt dem? Nej, jag anställer ingen innan vi har första kontraktet på plats. Men hur vet vi att du kan anställa dem? Alltså, i USA skulle det här vara fullständigt omöjligt. Ja, men det är inte omöjligt i Sverige, sa jag. För vi har stort förtroende för varandra och de vill gärna vara med och förändra hela marknaden. Och det är det vi kommer att göra. Så då skrev de in i avtalet att jag hade 4 månader på mig att anställa 25 personer utav den här, på den som stod på den här listan. Annars hade de rätt att kliva av avtalet direkt. Till min stora glädje så dröjde det 6 dagar, så ringde jag till dem och sa att nu har 25 av dem skrivit på.
Var kom de härifrån då?
Ja, det var ju till största delen gamla arbetskamrater. Väldigt många kom från Nasdaq. Så var det. Men det kom från andra ställen också.
Har ingen blivit arg på Nasdaq för det här?
Det vet jag inte. De ser glada ut varje gång jag träffar dem, så att det tror jag inte.
I vilka sammanhang träffar du dem?
Ja, men det är ju fascinerande. För när vi startade det här då, så...
Vad är vi på för datum här?
Ja, 1 mars 20.
Ja, just det.
Alltså en vecka innan pandemin. Mm. Mm. Så ett väldigt bra argument var att ja, du får gärna komma till kontoret och jobba. Jag satt på kontoret varje dag. Jag tycker om att gå till kontoret och jobba. Och det visade sig att de allra flesta, eller väldigt få av de som blev anställda, föredrog att sitta hemma och jobba. De hade ju blivit hemförlovade från sina andra arbetsplatser. Fick inte lov att komma till jobbet. Och här fick de lov att komma om de ville. Och väldigt många ville. Det blev ett del av anställningserbjudanden som jag aldrig hade räknat med skulle ha något värde. Men det hade det absolut.
Du får lov att komma till kontoret.
Ja, exakt. Du får lov att jobba av kontoret, även om det är pandemin. Och du behöver inte ha någon munskydd på dig. Du behöver inte duscha innan du går in och så vidare. Utan, vi körde på som nästan som ingenting hade hänt. Naturligtvis så tog vi del av de restriktioner som Folkhälsomyndigheten och andra hade. Men i övrigt så hade vi en relativt enkel... är du sjuk, stannar du hemma. Är du inte sjuk, vill du gå till jobbet, gör det.
En sak bara som jag tänkte när vi skulle prata om man jobbar med utvecklare, så är det ju ett väldigt, och programmerare, det är ju ett väldigt kreativt yrke och kreativa processer och sådär. Är det svårt när det kommer in, alltså kulturkrocken mellan då ett stort bolag, som du sa själv att du inte tyckte om att jobba på stora bolag till exempel, och ett litet bolag, finns det någon liksom motsättning i att det ska egentligen funka bra för att man ska kunna vara framåt och komma med innovationer och sådär?
Ja, man brukar ju säga att alla stora stora och utvecklande system som har skrivits i världen har skrivits av team som inte har varit mer än 8-10 personer. Det värsta som finns för systemutvecklingar och systemprojekt, det är ju när de drabbas av elefantiasis. När de växer lavinartat utan att marginalnyttan ökar. Alltså när varje tillskjutande person har negativ marginalnytta. Det är extremt vanligt bland de stora företagens stora projekt. Alltså projekt som vi normalt sett kör med 25 personer får ju många av de storföretagen lätt in 150-200 personer på. Och ändå så brukar vi normalt sett leverera fortare än vad de kan. Och framförallt till mycket högre kvalitet. För det blir inte speciellt hög kvalitet om man är 150 personer i ett projekt med 150 viljor och 150 olika sätt att koda eller testa eller skriva spesarna på. Nej, elefantiasis är den värsta sjukan för systemprojekt.
Och det är något som är liksom allmänt känt, så att säga.
Absolut. Det finns ju ett system som heter T2S. Det är ju då Europeiska investmentbankens system för att överföra finansiella betalningar i euro. Inte speciellt komplext. Jag var med på en panel på en konferens för många år sedan, då man redan hade varit försenad ett antal år. Om jag kommer ihåg rätt så var det 800 utvecklare i det här projektet, och sen var det ju väldigt många runt omkring. Det var centralbankernas dataavdelningar i Spanien, Frankrike, Tyskland och något land till som skulle bygga det här systemet. Och då tror jag man var uppe till en kostnad på 3 eller 4 miljarder dollar. Och det blev tillfrågad om Cinnober skulle byggt T2S, vad skulle det kosta? Och då kunde jag inte låta bli att sticka ut hakan och säga att jag skulle jättegärna bygga T2S för 50 miljoner dollar. Och det skulle bli det absolut mest lönsamma affär som jag någonsin har gjort. Varpå de här riksbanksmänniskorna skrattade lite grann i mjugg och sen gick hem och fortsatte med sina gigantiska projekt och sina gigantiska planer och sin totala ineffektivitet.
Är det något som blir då, alltså förutom att det är ineffektivt och dyrt, onödigt dyrt, är det något som också gör systemen mindre bra?
Absolut.
Hur vet man det?
Ja, men Stockholms stad har tydligen någon skolplattform som jag aldrig har behövt använda. Men som jag har förstått att Stockholms stad har lagt 1 miljard på. Samtidigt så har jag förstått att det finns ett gäng yngre människor som bygger motsvarande funktionalitet som en kvällsaktivitet mer eller mindre. Där har du ett exempel på Elefantiasis. Jättestora projekt med jättestora organisationer. Det är jättemånga som ska bestämma. Inkompetensen rinner rakt igenom hela organisationen och resultatet blir mediokert.
Får jag bara fråga, du säger så här, ja, men Nasdaq, nej, ingen verkar så jätte... Jag har inte hört att de liksom är så arga på mig, men jag bara tänker, man säljer en verksamhet för som kostar dem då, du kanske inte sålde den för, men en som kostar dem då 3 miljarder kronor. Det som man har köpt, därifrån försvinner jättemycket folk, och så uppstår det en konkurrent igen med samma grundare. Nog borde någon vara lite sur på det här, eller?
Ja, ägarna borde ju titta på hur de använder sina pengar. I sig tjänar de ju enormt mycket pengar.
Investor?
Investor, till exempel.
Vad säger Investor? Har du pratat med dem?
Nej, det har jag ingen anledning att göra. Det är väl, om vi ska vara ärliga, så för min del så är det väl rätt bra om konkurrenterna är ineffektiva. Och gör med sina pengar. Det är jättebra ju. I och för sig, jag är en liten aktieägare i Investor, så jag skulle kunna använda den. Men det rör sig om tusendels promille, så att tror inte jag har någon större saying power heller. Jag har inga som helst problem att de är ineffektiva.
Men de har ju jättemånga utav era gamla kontrakt, och det tar jättelång tid att få nya kontrakt och nya kunder och sådär. De här OCC till exempel, var de också kunder på Cinnober-tiden, eller hur kom de ens till dig?
Ja, de var kunder på Cinnober-tiden. Det delikata är ju att Nasdaq är största ägare av OCC, så det är ju lite, det är ju extra roligt tycker jag. Men du sa innan att det är långa kontrakt och tar lång tid att skaffa sig.
Stämmer det?
Det stämmer absolut. OCC bearbetar jag personligen över 20 år innan jag fick kontraktet. Det finns andra börser jag har bearbetat lika länge. Jag har ju en relation med väldigt många börser i världen sen gammalt. Ända sedan jag var själv ansvarig för börsverksamheten på OM så skapade jag det nätverket. Det nätverket har ju varit värt väldigt mycket. När vi får ett kontrakt med en kund, normalt sett så tar det 6-9 månader från initial diskussion till vi har ett avtal. Normalt sett tar det 1-1,5 år att leverera. Och normalt sett behåller kunden systemet 10-15 år. Och normalt sett betalar kunden betydligt mer än 100 miljoner. Så att det är få kontrakt, tar lång tid att få dem, lång tid att genomföra, men det är väldigt stora kontrakt.
Hur ser man då på detta att ha standardiserade system kontra skräddarsydda?
Det där är en 10 000 kronors fråga. Vi har bestämt oss för länge sedan att de här kunderna vill använda... De systemen köper oss, de är affärskritiga för dem. Och eftersom börsverksamhet är oerhört enkelt att skapa och att globalisera, så vill varje börs ha ett unikt koncept. Man vill ha ett unikt erbjudande. Och det innebär också att varje system blir unikt. Så vi säljer bara skräddarsydda system. Vi har ingen hylla där vi kan gå ner och plocka ett system från och leverera till kund. Och vi är egentligen inte intresserade av den typen av kunder heller. För den typen av kunder, de är beredda att betala en liten penning för ett system som de tror används i tiotusentals exemplar. Och det finns väldigt få börser som har en karbonkopia av någon annan börssystem. Så vi tillhandahåller enbart skräddarsydda lösningar.
Inom en helt annan bransch, alltså bettingbranschen och sådär, då pågår det just nu, det vet du säkert också, en diskussion om man ska ha sportsboken, om man ska utveckla den själv eller om man ska köpa in den externt. Och det finns ju externa leverantörer som säger att det externa är det absolut bästa. Men så finns det ju, ser man ju samtidigt en trend där man faktiskt utvecklar den egna sportsboken. Även ifall det kanske är mindre effektivt, så är det, liksom det är ändå så man vill göra. Hur ser du på det som ni tillhandahåller och börserna som Nasdaq då vill göra det här själv? Eller hur ser du på den här utvecklingen på sikt? Dels vad som händer och dels vad du tycker kanske borde hända?
Ja, alltså, om man jämför med bettingbranschen så vill jag påstå att vi anser att det är mycket bättre att köpa externt.
Ja, jag förstår det.
Men vi anser ju inte att det är mycket bättre att köpa en standardiserad lösning. Bettingbranschen tillhandahåller ju en standardlösning då på sin sportbokslösning till exempel. Och den ska se likadan ut på alla ställen. Det tror jag inte på. Därför att vad vi vill konkurrera med, det är att vi vill konkurrera med att ge börsen deras unika erbjudande, deras unika koncept på det absolut bästa sättet till lägsta kostnad. Det kan de inte göra själva, det kan de inte finna någon konsultfirma som kan bygga. Men vi som har gjort det här i 30 år och som kan i stort sett varenda kontrakt, finansiellt kontrakt som finns i världen och varenda sätt att lösa kombinationsorder som finns i världen. Vi kan tillföra så mycket mer än att bara bygga det systemet som de tror att de behöver. För det är nästa sak. Att det sätt vi bygger system på nu är inte bara effektiva och ger en bättre lösning. Det ger också en mycket, mycket effektivare plattform för framtida förändringar. För när du kommer med ett gammalt, dragande med ett gammalt jättesystem till kund, och så säger kunden, 2 år efter det att du gjorde upp affären med kunden, så säger kunden, ja men det är inte det här vi behöver idag. Nej, säger leverantören, men det var det här du köpte. Det är nästan undantagslöst så att de blir ovänner ganska omgående. Medan vi då, också på grund av vår storlek, vi har inte ett varumärke som är tillräckligt starkt för att vi klarar av några misslyckanden. Utan vi måste både leverera det kunden trodde att de skulle ha och det de vill ha i framtiden på en gång. Det kräver ju också en helt annan design av systemen än om du säljer ett system du har en gång i tiden utvecklat för en specifik börs eller marknad.
Hur mycket har ni sålt för nu? Alltså 2020 och 2021, och hur ser pipen ut här framöver? Vad stänger ni året på?
Ja, vi kommer väl upp i en omsättning på cirka 70-75 miljoner i år då. Det tredje verksamhetsåret, första var ju då egentligen bara ett halvt år. Vi startade med 50 000 kronor i aktiekapital. Det är det enda tillförda kapitalet vi har i bolaget. Vi har idag ett justerat eget kapital på 21 miljoner och vi har över 30 miljoner i kassan. Och fastän att vi ännu inte har levererat någon lösning som har kommit till produktion. Vår första produktionssättning kommer att ske till våren nästa år. Hur pipen ser ut? Ja, pipen är fantastisk. Jag har bland annat en person som jättegärna skulle vilja börja som säljare, eller flera som har erbjudit att börja som säljare hos oss. Och vi säger att nej, vi har inte plats för att sälja, för ni skulle ha negativ marginalnytta. Ni skulle skapa affärer som vi inte kan ta hand om. Vårt problem just nu är att prioritera mellan de kunder som vill komma in här. Vi har mycket mer kundförfrågningar och kunduppdrag än vad vi kan ta hand om.
Vad är det man vill ha hjälp med nu? Alltså, vad är det som man inte har på plats?
Det stora är fortfarande risk och risksidan. Bara titta på energibörserna nu med de enorma prisförändringar som sker på alla energimarknader. De sitter fortfarande och räknar risken en gång per dag. Så gör man en kortsiktig lösning så kan man räkna två gånger om dagen. I bästa fall en gång i timmen. Medan vi säger att risk det ska räknas varje gång det görs en affär eller varje gång det är en större prisförändring på marknaden.
Vi hade ju Storbritannien som också, det kändes ju helt vansinnigt ju, bara nu här i förra veckan.
Ja.
Det var också risk.
Ja, det är också risk. Alltså finansmarknaden är ju skakig nu och det har ju i alla fall finansmarknaden lärt sig att man måste bli bättre på att räkna risk. Så alla klänghusen vill ha hjälp med stora system för bättre risk. Sen är det väldigt många som också vill byta ut sina gamla klänghussystem.
Men detta då blir bättre för att räkna risk. Jag tycker det känns ganska oroväckande att man liksom känner att man ligger efter på att räkna risk. Alltså med Lehman-kraschen och sådär som inte var så länge sedan till exempel.
Ja, man kommer ju alltid ligga efter. För att det är ju så att du kan ju alltid bli lite bättre på att räkna risk. Och det som var godtagbart för 10 år sedan, det blev inte godtagbart för 8 år sedan och så vidare. Så att kraven hela tiden ökar ju. Och det är ju i samband med globalisering och de ökade penningströmmarna på finansmarknaderna. Så krävs det hela tiden att du blir bättre. Så det här är en utveckling som kommer att pågå flera år framöver.
Förutom detta då, så investerar du en hel del. Och det är något du har fortsatt med. Det är framförallt onoterade innehav du har. Och sen så har du några som inte var så intressanta på börsen, eller vad ska man säga?
När jag fick mina pengar från Cinnober så köpte jag några stora börsaktier som skulle vara basen i mina familjens ekonomi. Men sen...
Och vad var det för dem till exempel?
Ja, det var sådana här som Holmen och Spiltan och... Scandic var med också, hotellverksamheten. Det var ju jättebra precis innan pandemin.
De kom med något av sina bästa kvartaler precis före pandemin, tror jag.
Absolut. Nu köpte jag dem 2018. Så det var ju en fantastisk resa att börja med. Som sen har ju gått hål på. Men jag ligger kvar på dem. Spiltan och Holmen har gått jättebra. Så att, som portfölj har det varit en mycket bra portfölj. Och den ligger där som trygghet. Men... det är inte så roligt. Det är mycket, mycket roligare att investera i små bolag som har precis kommit på någon världens bästa idé och som man vet om på förhand att 9 av 10 kommer att krascha. Men är man medveten om det och kan svälja en förlust så är ju varje gång man är med när det går bra helt fantastiskt.
Du har skog också, va? Eller hur?
Nej, inte privat. Jag hade tänkt att ha det, men då var det en kamrat som tyckte att det var bättre att jag köpte in mig ett litet skogsbolag som heter Letwin Forest som investerar i Baltikum i skogar. Och det visade sig vara bra. Dels har bolaget gått jättebra. Dels har... Det är också någonting som man ska kunna. Att ta hand om sin egen skog kräver mycket. Det är inte bara att äga den, utan man... Jag tycker att det är oerhört roligt att vara i naturen. Jag tillbringar en mycket stor del av min tid, fritid i naturen. Men att äga en skog är ett stort ansvar. Då är det bättre att vara delägare. Så jag är en av större delägarna i det här bolaget som går riktigt bra.
Och om vi tar onoterat då. Vad är det, kan du nämna några bolag här?
Ja, ett bolag som har ju fått bra fotfäste nu, det heter Sigla ID. Där sitter också styrelsen och tror jag är näst största ägare idag. Vi designar och levererar en lösning som ger kvalificerade signaturer. I Sverige tror vi att mobilt bank-ID är världens säkraste lösning. Men den är ingen kvalificerad signatur. EU har 2016 kommit med ett regelverk för elektroniska identiteter där man har tre stycken klassificeringar där den absolut tuffaste heter kvalificerade signaturer. Idag, om du gör affärer som du måste registrera Bolagsverket, så kräver Bolagsverket fortfarande papperssignaturer i många fall. Därför att de inte litar på de signaturer som tidigare tillhandahållits. Cilla ID gör det. Marknaden idag finns i Mellan- och Sydeuropa. Det är banker och det är juristfirmor som behöver ersätta sina fysiska signaturer med en kvalificerad. Och det är de som köper tjänsten. Vi har äntligen fått riktigt bra snurr på det här. Fått in ett antal banker och ett antal juristfirmor. Så nu testas det här verkligen i verkligheten och jag har jättestora förhoppningar på att det här kan gå bra.
Ska du gå till börsen med det eller det här bolaget?
Ingen aning faktiskt.
Ska du sälja det här igen till Nasdaq?
Jag funderar inte på det här med exit. Jag hade en princip på sin år att varje gång det kom någon som ville investera som frågade hur exiten såg ut, så var det en ointressant investerare. Det är ungefär som när vi anställer folk och det kommer hit någon och den första frågan är, får jag åka business class? Det är också en ointressant människa att anställa. Vi har några sådana nyckelbegrepp. Exit är inte intressant att diskutera så länge man kan vara med och utveckla bolaget. Förr eller senare så kommer man i en situation då någon annan kan ta hand om bolaget bättre. Eller det finns ett antal ägare som vill frigöra likviditet. Och då kan ju börsen vara en lösning. Det finns ingen av de här bolagen jag är med i som har någon som helst plan för någon form av exit och kommer att göra de närmaste 5-10 åren.
Är du fortfarande ensam ägare här?
Nej, det är jag inte. Efter ett tag lyckas jag locka med Peter Lenti och då äger han 20% och äger 80%. Men vi har inte diskuterat det för att det låter ju naturligtvis hårresande att jag som ålderman och som deltidsarbetande styrelseordförande ska äga hela firman som är så enormt lönsam och framgångsrik. Och är det enbart på grund av att vi har extremt duktiga anställda. Så lösningen på det här lilla problemet och på att ta lärdom av historien, det är att de anställda har en option. De 150 första anställda, så det är fortfarande folk som kommer att komma in, får idag ett erbjudande att få ett väldigt billigt pris köpa en del av bolaget. Och de 150 första kommer tillsammans att erbjudas 90% av firman. Så att jag och Peter kommer faktiskt bara hålla 10% efter 3 år. Då har vi fått igång firman. Vi har sett till att den kan expandera. Vi har fått bort alla cykelställsfrågorna från styrelsen. Och vi kan sedan överlåta det till de som rättligen ska äga det. Nämligen de som gör jobbet idag.
Det är också en keeper för att de ska vara kvar.
Absolut, det är det ju. Och dessutom så är det ju så att genom att de får ett så extremt bra erbjudande så får de också acceptera en rimligare lön. För löneutvecklingen inom den här branschen har ju skenat iväg både i Sverige och i övriga delar av världen. Men om man blir erbjuden ett rejält delägande så är det ju lätt att räkna hem att man åtar sig en något lägre lön än man annars hade fått.
Och om jag kommer hit då om 3 år, då äger du 10%. Och vad har hänt med bolaget?
Ja, då äger jag och Peter 10%.
Ja,
du
äger 5 då.
Ja, då tror jag att vi har tagit in 2-3 institutionella ägare som var det äger 10%. Och personalen kommer att äga cirka 65-70% då. Då har vi den styrkan att de anställda aldrig behöver känna att de är ansvariga för en framtida finansiering av bolaget om det någonting skulle behövas. Dessutom ger det oss en body som gör att vi kan köpa andra bolag och hoppa med andra bolag. Och skapa en större plattform. Vi kommer att vara minst 250 anställda. För den marknad där vi jobbar idag så behöver vi vara 250. För att kunna ta hand om 5-6 stora kunder samtidigt och dessutom supportera och underhålla och vidareutveckla de existerande kunderna. Det är ett ett absolut rimligt krav på storleken. Däremot tror jag inte vi kommer bli så mycket större inom den här borden i alla fall.
En tjatig fråga är ju lite, eller jag kan tycka det är en klyschig fråga, men jag undrar så. Vad är det som driver dig?
Ja, det som driver mig är att det gäng som kom in är otroligt smarta. Och att få lov att jobba med yngre, väldigt smarta människor är extremt stimulerande. Dessutom har vi en vd som heter Tarane Diriati som är exceptionellt drivande och duktig. Hon kom till Sverige för att plugga på KTH, gjorde sitt examensarbete på Sinob och sen dess har vi jobbat ihop. Hon är stor anledningen till att den här firman överhuvudtaget finns och kommer att förvalta den på ett extremt bra sätt. Hon är mammaledig just nu så ligger lite mer på oss andra att ta hand om att förvalta firman, men hon jobbar redan aktivt hemifrån och kommer tillbaka nästa år med enormt mycket energi.
Vet du, då kommer hon faktiskt också få vara gäst i podden Marknaden. Och jag säger stort tack till dig Nils Robert Persson för att jag fick komma hit.
Tack så mycket, det var jätteroligt.
Du har lyssnat på podden Marknaden med mig Helene Rådstein. Den här podden är tillbaka om mindre än en vecka. Håll ut, hej då! We'll be right back.